Ekot kvart i fem. Liberalerna vill sänka skatten och Kristdemokraterna höja barnbidraget. Partiledartalen har börjat i Almedalen. Säpo har analyserat hotbilden inför valet och så kommer kritik mot talibanernas besök i Bryssel. I studion Henrik Zell. Vi börjar i Almedalen. Liberalerna kräver att den statliga inkomstskatten ska sänkas redan från den 1 januari om Tidöpartierna vinner valet. Det säger partiledaren Simona Mohansson idag.
Det här är idag en straffbeskattning på dem som just väljer att utbilda sig. Sverige ligger bland toppen när det gäller marginalskatter i OECD men botten när det gäller utbildningspremie. Det betyder att det idag inte lönar sig att ta det där svåra utbildningen och sen ta det där svåra jobbet.
I Liberalernas valmanifest som nyligen presenterades står det att partiet kraftigt vill sänka den statliga inkomstskatten på högre inkomster med målet att den ska halveras. Avsikten är att det ska bli mer lönsamt att studera. Och här i Almedalen idag säger alltså partiledaren Simona Mohansson att hon kommer att kräva att ett första steg tas redan i den första budgeten som en ny Tidöregering lägger fram efter en eventuell valseger.
Hur mycket vill ni sänka från den första i första?
Ja, men det tänker jag är en förhandlingsfråga, men jag tycker att vi behöver ju börja ta steg för att kunna på sikt halvera den statliga inkomstskatten.
Den som tjänar över 53 583 kronor i månaden betalar idag utöver kommunal skatt en statlig inkomstskatt på 20% på den del av lönen som överstiger 53 583 kronor. Enligt Simona Mohansson kostar det omkring 3 miljarder kronor att sänka inkomstskatten med 1%.
Reporter Lova Olsson. Och även Kristdemokraterna har haft sin dag i Almedalen och Ebba Busch lovade under sitt tal tidigare idag att höja barnbidraget från dagens 1250 kronor till 2000 kronor.
Det här tror vi kan ge en nödvändig lättnad, en nödvändig trygghet i vardagen.
Såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet och Miljöpartiet har deklarerat att de vill höja barnbidraget, men olika mycket och inte lika mycket som Kristdemokraterna, som alltså vill höja barnbidraget med 750 kronor per barn och månad. Reformen kommer enligt Kristdemokraterna kosta 16,5 miljarder kronor och skulle bland annat enligt partiet kunna finansieras av att den tillfälliga matmomssänkningen inte förlängs.
Reporter Katarina Helmersson. Ja, Kristdemokraterna vill alltså höja barnbidraget kraftigt och Liberalerna vill sänka den statliga skatten. Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot. Vad kan man säga om Almedalsveckans första två utspel?
Ja, dels att det handlar om plånboksfrågor som så mycket gör i den här valrörelsen. Man vill då stötta hushåll, uppmuntra hårt arbetande svenskar som det heter. Och sen är det två dyra förslag. Den här enorma barnbidragshöjningen som Kristdemokraterna vill ha beräknas kosta 16,5 miljarder. Så det är inte små pengar. Men det där kan nog också delvis i alla fall ses som ett försök att bräcka den rödgröna sidan då. Där som vi hörde SV och MP länge har pratat om att barnbidragen måste upp, fast deras höjningar är då klart mindre. Man kan nog inte utesluta, tror jag, att de höjer sina bud efter det här inför valet.
Är det alltså ett sätt, så att säga, att lägga beslag på motståndarsidans paradfråga?
Ja, i alla fall delvis. Vi vet att det har förekommit förhandlingar på Tidösidan även tidigare om att just höja barnbidraget, men att man har landat i tillfälligt sänkt matmoms då istället. Vi vet att Sverigedemokraterna inte är förtjusta i att höja barnbidrag. De vill hellre ha ett slags barnavdrag för föräldrar som arbetar. Så jag tror att det kan bli knepigt för Kristdemokraterna att få igenom det här på Tidösidan om Tidösidan skulle vinna igen.
Kan man dra några andra slutsatser inför valet av Almedalsveckan redan nu?
Ja, på sätt och vis. Det är tydligt att det är stort fokus på välfärdsfrågor, kvinnofrågor, familjepolitik bland Tidöpartierna. Moderaterna har till exempel varit inne på idén att dubbla straffen för våld mot kvinnor. Så nu har man då bytt fokus från stram migration, kamp mot gängvåld. Enligt Ebba Busch idag så är det för att på de områdena har man till stor del hanterat det klart, så att säga. Och nu finns det tid att tänka på mer mjuka frågor. frågor, vård, skola, omsorg och så vidare. Mycket av det här handlar förstås också om att försöka locka fler kvinnliga väljare, för att det har tidigare haft problem med. Kvinnorna är viktiga om opinionsläget ska vända för tidigare del.
Säger Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot. Och så här, mindre än 3 månader kvar till valdagen, uppger Säkerhetspolisen att den inte ser något konkret hot riktat mot valet. Det framgår av en uppdaterad lägesbild från myndigheten där Charlotte von Essen är chef.
I dagsläget så ser vi inte, har vi inte sett några konkreta hot mot valet. Vi gör heller inte bedömningen att det svenska valet är ett prioriterat mål.
I den uppdaterade lägesbilden konstaterar Säpo att Ryssland fortsatt utgör det största hotet mot Sveriges säkerhet. Landet är mer riskbenäget än tidigare och försöker genomföra till exempel påverkanskampanjer och teknikanskaffning. När Sverige nu är på väg in i en allt intensivare valrörelse är det förutsättningar som skulle kunna trigga ryska aktiviteter.
Främmande makt kan använda ett val, en valrörelse, för att nå sina syften genom olika typer av till exempel påverkansaktiviteter.
Men hittills har alltså myndigheten inte sett något konkret hot specifikt riktat mot valet i höst. En förklaring är att vi har en stark motståndskraft i Sverige, säger Charlotte von Essen.
Generellt sett så är inte svenskar så påverkbara när det gäller, om vi tänker oss för rysk påverkan. Vi har också en stark enighet när det gäller stödet till Ukraina, som annars är någonting som Ryssland riktar in sig väldigt mycket på att försöka påverka och påverka länder att minska det stödet. Men här finns det en stark politisk enighet.
Charlotte von Essen, chef för Säkerhetspolisen, reporter Simon Andrén. En pojke i 15-årsåldern har livshotande skador efter att ha skadats med ett vasst föremål på en buss i Holma i Malmö nu under eftermiddagen. Polisen kallades till platsen och pojken fördes med ambulans till sjukhus. 2 pojkar i tonåren har gripits misstänkta för försök till mord. Den ena fick även han föras till sjukhus med livshotande skador. I Bryssel mötte idag representanter från Afghanistans talibanregim företrädare från EU, däribland Sverige. Enligt EU skulle man diskutera hur brottsdömda afghanska medborgare ska kunna skickas tillbaka till landet. Men människorättsorganisationer varnar för att mötet legitimerar den brutala talibanregimen.
Inviting the Taliban to EU is generating prestige for them without any improvement on the ground.
Ferishtah Abbasi är Afghanistan-expert på människorättsorganisationen Human Rights Watch. Enligt henne riskerar EUs möte med talibanerna att legitimera en hård för regim.
You cannot basically say that. Yes, the country is horrible and these are all these things that are happening and we're going to pursue efforts to hold the Taliban accountable for these abuses and on another hand basically invite them to Brussels and to agree on migration deals to send Afghans back. This is hypocrisy.
Enligt både EU-kommissionen och Sveriges regering handlar det om kontakter på vad man kallar teknisk nivå för att diskutera återsändanden av brottsdömda afghanska medborgare i EU.
We believe that there is a real risk of persecution for people who are forced to return to Afghanistan and that's why we have called on the EU member states to uphold to its international obligations.
Hittills är Ryssland det enda landet som formellt har erkänt regimen i Kabul. Men dagens möte i Bryssel sker samtidigt som talibanernas regering långsamt tuggar sig framåt diplomatiskt. I fjol godkände Norge talibanernas representant vid ambassaden i Oslo. Och regimen har nu även konsulär personal i Tyskland. Enligt Ferishtah Abbasi vid Human Rights Watch finns det mycket som tyder på att mer formellt erkännande står på talibanernas kravlista för att godkänna och underlätta utvisningar från EU.
It really matters to them to have all these presence all over Europe.
Reporter här Jakob Hallerström. För 10 år sedan idag röstade britterna för en Brexit. Nära 52% la sin röst för att lämna EU. Men idag visar opinionsmätningar att över 50% tycker att beslutet att lämna var fel. Pubägaren Andy i London röstade för att stanna i EU.
Stay in Europe.
And would you vote the same today?
Yeah. I mean, it was a racist vote by old people that's ruined young people's lives. End of.
Jag röstade för att stanna i Europa. Det var ett rasistiskt val vi gjorde då och det har förstört livet för många unga, säger pubägaren Andy i London.
Judith, I'm 77.
Jeff, 80.
How did you vote?
To remain. Felt very strongly about it. And felt very depressed afterwards that we were about to leave.
And you, sir?
I was the same.
Judith, 77, och Jeff, 80, röstade båda för att stanna i EU för 10 år sedan. Och Judith skulle rösta likadant idag.
The same.
I'm not so sure. I think so much time has passed now, so many other things have happened, that I think if we went back in, we'd have to go back in on even better terms than we had before. And I think that's highly unlikely to be acceptable to the EU.
Jeff är mer osäker. Han säger att villkoren för Storbritannien att gå med i EU borde i så fall vara mycket bättre än de var. Och det tror han inte att EU skulle gå med på.
Andy.
I ett gathörn står en annan man som också heter Andy på rast och röker. Han säger att han inte bryr sig om politik och att han inte röstade för 10 år sedan, men säger att han skulle rösta så här idag.
Leave. I'd vote leave if I had the choice now. I would. Still the same.
Jag skulle rösta lämna om jag hade chansen nu. Det är fortfarande likadant, säger Andy. Sofia Sofroniado, London.
Varningarna blir allt fler i värmeböljan i Europa. I Frankrike omfattas nu mer än halva landet av röda varningar och i delar av landet väntas temperaturer på nytt över 40 grader enligt franska vädermyndigheten. Svenska Svea Wikström befinner sig i Paris.
Alla är så svettiga verkligen. Vi själva går in i butiker ibland bara för att svalka oss där det finns AC. Vattnet vi har är varmt. Då får man lite så här panikkänsla liksom.
Svea Wikström har åkt till Paris med en kompis för att jobba över sommaren. Och hon försökte anpassa packningen för de höga temperaturerna.
Men jag tror det var ännu lite chock för oss båda när vi väl kom hit. Att det var så varmt som det var liksom. Vi försöker hålla värmen ute i lägenheten. Och alltså flera gånger om dagen så har vi båda tagit kallduscha för att liksom svalka oss.
Under gårdagen flydde de ner till Saint-Martin-kanalen för att svalka sig. De höga temperaturerna har fått franska myndigheter att ta bort badförbudet.
Det var jättemycket folk. De hade picknick och det var högtalare och folk som hoppade från så här broar. Så det var jättehärligt verkligen.
Idag väntas återigen höga temperaturer och det har fått vännerna att sätta sig på ett tåg bort från stan.
Ja, just nu sitter vi på väg till ett ställe utanför Paris för att bada. För det ska ju bli just idag extremt varmt och det blir nästan lite svårt att röra sig in i stan. Det blåser nästan ingenting, vilket gör att man upplever det extra varmt. Därför tycker vi att det ska bli skönt att åka utanför stan för att kanske få lite vind också.
Reporter Thea Regell. Och värmeböljan från i västra Europa, den är nu på väg in över Sverige. SMHI utfärdar därför en gul varning för höga temperaturer i landets södra delar. På torsdag och fredag kan temperaturen nå över 30 grader i delar av Blekinge och Kalmar län. Även nätterna väntas bli varma. Enligt prognoserna så sprider sig sedan värmen upp över landet. Det följs dock av mer ostadigt väder under nästa vecka med lägre temperaturer och regnskurar. Och så en väderprognos för ikväll och i natt. Då får Götaland klart till halvklart väder medan regn passerar över delar av Svealand och södra Norrland. Över norra Norrland klarnar det delvis upp. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och södra Norrland skurar som i efterhand varvas med sol. Norra Norrland får växlande molnighet. Temperatur i söder 22 till 27 grader, längst i norr 9 till 14 grader. Och så har vi en rättelse. Onsdagen den 17 juni sände vi ett inslag om att Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor efter brister i journalföringen för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Det handlade om vårdtillfällen under 2022 och 2023 där patienter chattat med en psykolog på Mindler. I inslaget sa vi felaktigt att detta är en tjänst som inte längre erbjuds av företaget. Rätt är att kommunikationen skedde inom ramen för en tjänst som finns även idag. Du har lyssnat på Kvart i fem Ekot, producent för sändningen Ola Henriksson.